Spelsnack avsnitt 627 och idag är det jag, Jim, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam. Mm. Tänka sig att jag får prata med de båda som börjar på A.
Mm.
Bästa mitt värdelösa namn som börjar på J, långt ner i listan.
Mm. Ja, det måste ju vara en ynnest för dig.
J som är jättedålig.
Ja, precis. Och A som är asbra då.
Mm. Anus.
Ja, det hade jag faktiskt kunnat säga. Jag var ju snäll och trevlig dock. Faktiskt. Jag känner mig lite trött och slut i huvudet för att jag och Oliver var uppe så sent och spelade någon maraton igår.
Ni och så ändrades klockan. Inte ens till mig.
Hade du varit med så här klockan 12:30 när vi började?
Jag sov då.
Ja, precis. Och hur hade du känt om jag hade ringt och väckt dig?
Smickrad men arg.
Jag kände att det smickret överväger inte.
Era dumma jävlar, men tack för att ni frågar.
Vi
känner mig uppskattad.
Vi hade några riktigt dåliga runs. Jag och Oliver, vi är inte speciellt bra på maraton tillsammans.
Oliver har ett dåligt inflytande ibland när vi kör, har märkt.
Ja, faktiskt. Det är liksom, Oliver vill så mycket. Mm. Och det går alltid inte riktigt vägen.
Det här med live to fight another day finns inte i hans vokabulär.
Nej, och det gör det faktiskt inte.
Och ni lyssnare kan också säga att om ni dör så kommer loot före att ressa er om ni spelar med Jimmy och Oliver.
Just det, det var faktiskt jätteroligt. Det var, vi hade tagit ut ett lag på, det var perimeter va?
Ja.
Första banan. Ja. Vi hade tagit ut ett lag, Adam hade blivit down. Och så hade han legat död ett tag, för det tog lite tid för mig och Oliver att få ut dem här. Mm. Och sen när vi hade dödat alla och sen hade lugnat sig lite, så bara kollade jag den första väskan där jag hade dödat en person, för att det var samma klass som jag. Vilket betyder att, och den här killen hade så himla mycket grejer som jag behövde, så jag utbrister, wow vad den här personen var kittad, och sen så ligger Adam fortfarande down. För att det första jag håller med gjorde var inte att hjälpa Adam.
Nej. Och det roliga, jag hade dödat en av dem själv, och så liksom ligger jag där ute och bara, ressa mig när det börjar luta allt. Och så bara går det flera sekunder. Och så bara utbrister Jimmy. Och bara, åh vad han var kittad. Och jag bara, mm.
Han bara, åh vilka teamplayer ni är. Det var jätteroligt. Men to be fair. Så jag kollade bara i väskan som den personen jag hade dödat. Och sen så gick jag hela dig.
Men du gjorde det med entusiasm.
Ja, gud ja, definitivt. Oliver är en riktig haj liksom, när det gäller till looting. Han går in i varenda liten ficka han kan. Och det är många gånger man liksom har öppnat en låda och sen helt plötsligt försvinner hälften av grejerna. Och då står Oliver där. Det
ja, det känns lite grann som att Oliver, han kör sitt eget Oj, kör någon. Jag tror jag satte granola i halsen. Han kör sitt eget race helt enkelt. För jag kommer att tänka på det när ni satt och spelade här om dagen, när ni diskuterade någonting, att när vi spelade Back for Blood, då var det jag och det var du Jimmy och så var det Gustav och så var det Oliver, och vi hade liksom gjort allt vi skulle på banan och satt i skyddsrummet redo. Vi bara, men vi är i skyddsrummet nu. Och Oliver bara, jag är också i skyddsrummet. Nej, det är du inte. Vi tre är ju här tillsammans. Så då var han på andra sidan banan. På något annat ställe. Så vi var tvungna att gå dit och rädda honom för att det var omringat av zombies.
Ja, men Oliver är väldigt duktig på spel. Han är så pass duktig att han klarar sig ofta ganska bra själv. Och det blir ett problem när det kräver lite mer teamwork. Vi spelade väldigt mycket Halo 5 med varandra. Och vi körde ofta duos. Och det är så att Oliver är jättemycket bättre på Halo än vad jag är. Men jag är mer strategisk. Men jag har liksom inte kapaciteten att göra det liksom själv. För jag är inte tillräckligt duktig. Och det var så här, om jag följde Oliver till punkt och pricka, då gick det oftast bra. Liksom, det var så här, jag spelar enbart efter Olivers fiol. Han får liksom springa och göra vad han vill. Och jag försöker bara liksom hänga på. Och gjorde man inte det, då kunde det oftast gå dåligt. För helt plötsligt så kunde man gå liksom i ett rum. Och jag kanske går först. Sen blir man beskjuten. Jag bara, då skjuter här. Och sen så, då är Oliver borta. Då är han liksom på andra sidan banan. Någonting sånt. Så man bara, det där infon hade jag behövt. För att Oliver klarar sig själv. Och det gör inte jag. Men vi hade några roliga runs i natt också. Alltså det var helt sjukt. Vi gick in, vi körde på Outpost och det var en rook som liksom hoppade på oss helt och hållet, liksom överraskade oss. Och jag körde Assassin då och smokade så att det liksom blev helt kaos. Och vi lyckades få den här rooken. Och när man spelar rook så spelar man liksom, då är det en solospelare som hoppat in med den. Och det är egentligen bara för att luta liksom det resterande som finns innan matchen slutar. Och det var liksom 8 väskor i det här jävla rummet. Så den här rucken hade liksom försökt luta. Och sen när vi ska extrakta på den banan. Och precis när liksom ringen dyker upp så vi kan gå in. Då är det en rook som har suttit och gömt vid den här extraction-punkten. Och bara kommer och downar oss, bara 2 och mördar oss. Så att vi fick liksom inget i den matchen. Där vi hade liksom, jag hade typ en shotgun, en sniper och massa grejer jag behövde i min jävla väska.
Rooks är farliga.
Inte när jag spelar rook. Jag är skitdålig som rook alltså. Och jag tror det beror på att jag har så dåligt... Alltså jag blir lite rastlös när jag spelar rook. För det är så att jag vill typ hitta bra grejer på en gång. Och jag orkar liksom inte vänta ut någon annan.
Mm.
Jag är inte tillräckligt bra på att få ut folk heller. Jag behöver liksom ha hjälp. Så att. Men maraton är skitkul verkligen. Jag känner liksom att... Jag gillar det ännu mer jag spelar liksom.
Game of the year.
Jag saknar ju Black Ops 6 när ni spelade.
Ja, det var kul.
Mm.
Faktiskt. Det är lite synd att det kommer liksom ett nytt Call of Duty varje år, för det blir inte som att man tar upp Black Ops 6 liksom så här flera år senare typ. Man kan, men det är svårt.
De borde nästan släppa Call of Duty vartannat år och så kanske släpper de någon DLC eller expansion eller sånt.
Ja. Men det säljer väl så pass mycket så att det är liksom inte värt det, typ. Mm. Det är väl det som är problemet.
Men 7:an var banne mig inte så bra, alltså.
Nej, det provar aldrig
jag. Jag och Oliver spelade inte ens ut första banan i storyn och vi bara, det här bullshit, och så slutade vi.
Ja, men alltså, kampanjen, den var ju horribel, verkligen.
Mm.
Jag förstod ju inte ens vad det gjorde där. Och sen så tyckte jag ju att banorna var ju inte alls lika roliga som i 6:an. När man liksom spelade i lag och så. Jag vet inte. Sen så kan det ju vara så att med tanke på hur många vi var som spelade tillsammans i början av 6:an och ett ganska bra tag framöver för den delen. Det var ju liksom i månader som vi satt tillsammans.
Mm.
Så kanske det bidrog väldigt mycket till känslan. Men vi var ju några som spelade precis när 7:an hade släppts och då var folk inte så himla optimistiska alltså.
Mm.
Nej, och 6:an var ju så himla bra.
Ja.
Man hade fått liksom till allt med liksom så här, men hur man rör sig och liksom, det var verkligen skitkul, så det är ju.
Och då alltså, är det så framförallt banorna.
Mm.
Ja.
De var toppen. Det fanns jättemånga jätteroliga banor.
Mm. Och då är det så synd också när det kommer liksom ett nytt spel så tätt in på och så är det liksom så här, Jag kände lite samma sak. Det blir ju som till exempel Modern Warfare 2, det som släpptes 2009, det spelade jättemycket. Modern Warfare 3 var mycket sämre, men då samtidigt så att då var det också 2 år mellan de 2 spelen, även om Treyarch, det var väl Black Ops som kom mitt emellan där. Men det spelade inte jag. Men det blir så synd när man liksom går vidare till nästa spel, man vet att folk kommer liksom, nu kommer ju folk bara överge det här spelet mer och mer liksom. Så att då är det liksom kört. Jag tänker liksom ofta på typ så att jag hade ju älskat typ om det fanns ett community som spelade Titanfall fortfarande. Speciellt det första.
Titanfall förtjänade bättre.
Ja, det gjorde det. Men hade Titanfall varit multiplattform från dag ett så tror jag att det hade sett annorlunda ut.
Mm.
Oh, ja.
Jag tror liksom att på grund av att det var Xbox så blev det så hårt förknippat med Xbox, det gjorde att folk inte var så intresserade, och sen när 2:an kom ut så var det liksom Det är liksom, jag vet inte om folk kände såhär, men vi har inte varit med från början, så att det liksom, då bryr man sig inte riktigt. Och sen släpptes ju Titanfall 2 på ett jäkligt dumt datum också. Det släpptes mellan Battlefield och Call of Duty.
Mm.
Och jag vet inte riktigt hur man... Och EA får ju mycket skit för det, och det var inte EAs beslut. Så att det var liksom studion själva som sa att nej, men det kommer gå, vi har våra fans liksom, så att folk kommer köpa. Det är liksom lite, det är lite dumt.
Mm.
Och sen kom Apex och blev en jättesuccé, så då det liksom var typ sista spiken i kistan för Titanfall. Och det är få spel som är så häftiga som Titanfall.
Titanfall, det är fortfarande spel jag tänker på. Ja. Vad bra det var.
Tänk dig det här, Amanda. Man spelar Titanfall. Man hoppar in i banan som en pilot, alltså en vanlig gubbe liksom. Dödar andra spelare, bottar och gör liksom sina grejer som man ska göra för att ladda upp sin Titan-mätare. Sen när den är full trycker man, jag tror det var ner på D-paden, så kallar man in en stor jävla robot från skyn som bara regnar ner på en, och sen hoppar man in i den och sen så är man liksom, sitter man i en stor mech.
Mm.
Det var så jävla häftigt. Och man hittar sån jävla bra balans mellan piloter och Titans i första spelet.
Och det första spelet hade helt ärligt, för den balansen, några av de bästa multiplayer-banorna som någonsin gjorts.
Ja, jag tror det fanns en enda bana bland liksom alla banor som ställdes i Titanfall 1 som jag inte tyckte om.
Mm. Vilken då?
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det var en ganska öppen bana, tror jag det var.
Mm.
Men jag har liksom inget minne i det. Men annars var ju alla andra banor var ju kanon.
Ja.
Och så liksom man kan springa på väggar och det liksom man kunde röra sig så jävla fort. Och det var liksom...
det var, de var perfekt balanserade för den typen av combat.
Ja.
Helt galet.
Ja. Och var så många smarta grejer, som att man kan sitta på sin kompis Titan och följa med. Och sen liksom när någon slår ut ens Titan så kunde man bara liksom trycka på en jävla eject button och bara skjuta sig rätt upp i luften.
Mm.
Det var så jävla häftigt. Och jag blev så, för att jag tog ju alla achievements i första Titanfall, och då behövde man bli liksom max prestige i det spelet.
Mm.
Och då fanns det olika liksom objectives du behövde göra för att kunna också prestige. Det räckte inte bara med att komma till max level, utan du måste också göra vissa saker. Och en av de grejerna var ju det att man skulle döda 100 piloter när de har ejectat ur sin Titan och skjuts upp i luften. Oh. Och det är jävligt svårt.
Ah.
Men jag blev jävligt bra på det till slut. Och då var det ju folk som, jag har jättemånga meddelanden som folk skrev till mig på Xbox. Och bara, åh jävla try hard. Så jag är skitsura. Då hade man sin jävla chain gun där, så typ satte man, man gick fram till Titan och satte ut sin jävla blixtmoln. Så det gjorde att, okej, om de hoppar ut här så är det större risk att de dör, så de behövde ejecta. Och så siktar man upp precis lagom mycket, och så bara väntar man tills de ramlar ner i linje, och så bara...
Det är någonting jag märkt. Jag får aldrig trash-meddelanden på PlayStation i princip. När jag spelar multiplayer. Det är bara Xbox. Jag kommer ihåg när jag spelade Rainbow Six Siege, och då kunde man få väldigt arga meddelanden.
Ja. Ja, nu är det flera år sedan jag har fått arga meddelanden när jag spelar online, men det på 360-tiden, alltså folk var brutala.
Ja. Ibland kunde jag, Robin och Gustav och så spela. Vi spelade ganska mycket Rainbow Six Siege för bara några år sedan. Och då kunde vi få en del sådana här trash talk meddelanden. Och då bara tog jag och copy-pastade paragrafer från Nebjurs Wikipedian. Och bara svarar till dem i mobilappen. Bara paragraf efter paragraf av Nebjurs fakta åt dem.
Kul. Ibland kunde man få meddelanden som typ sa att om du är så dålig så ska du inte spela. Då brukade jag svara, om du inte klarar av att spela med dåliga spelare, då kanske du inte ska spela.
Mm.
Det här låter som ett du-problem. jag tror vi hade en grej som var ganska kul. Det var, jag tror det var när vi spelade Gears of War, jag och Oliver. Och så var det en kille som skrek, alltså han skrev verkligen skitfula grejer.
Mm.
Och då tog vi en annan approach. Vi bara, vi ska inte liksom tjafsa tillbaka, utan vi ska bara säga så att alltså vi vill bara ha kul, vi spelar bara för att det är roligt, och så kommer du liksom är jätteotrevlig och du gjorde min kompis jätteledsen, och han bara vände direkt och bara så här, åh nej, men jag ber så hemskt mycket om ursäkt, och jag blir så himla arg när jag spelar det här spelet, det var inte alls meningen, jag hoppas din kompis inte tog allt för illa upp, du vet, han ursäktade sig totalt. Så det var ju liksom fine. Men liksom man var lite sugen på att bara skriva tillbaka sen bara, haha, we broke you eller någonting sånt. Och bara så här. Men ja, det gjorde vi inte.
Nej, men alltså, vissa människor är ju så himla röviga när de sitter liksom bakom en skärm eller sitter bakom ett anonymt konto till exempel. Jag förstår liksom inte riktigt vad som driver folk till att bete sig på det sättet.
Det är, bara man, det är någonting att man tävlar och man är så uppe i det, och sen så blir man skit. Eller det blir samma sak som att typ om du tittar på sport på tvn och så blir du arg för typ vad som helst.
Ja, men alltså det var ju en sån grej som vi kom att tänka på igår. För vi har börjat kolla på Mästarnas mästare av alla saker. Vi har inte kollat på det tidigare tillsammans, men det har ju startat en sån här specialsäsong liksom med riktigt stora namn och före detta vinnare, många av dem. Alla har varit med och tävlat i Mästarnas mästare tidigare dessutom. Men då var det i alla fall prat om Magdalena Forsberg när hon inte tog en pallplats 98 var det va?
Ja, OS 98 i Nagano.
Precis. Då fick hon hotbrev. Och det är liksom en sån här grej som är så bizarrt att tänka sig att en människa någonstans har liksom blivit så förbannad för att hon då inte inom citationstecken har typ försvarat landets heder, eller vad man kan säga, eller fråntagit den här personen viss glädje. Att den tycker att den har rätt att hota en helt vanlig person liksom som bara utövar sin idrott för att hon tycker att det är kul och hon är bra på det. Och alltså, det är så bortom mig.
Ja, men tänk också dedikeringen för att köpa brevpapper, kuvert, frimärke, skriva, gå och posta det.
Har inte liksom bara så här utklippta bokstäver också.
Ja, precis.
För att det skulle vara anonymt.
För att idag är det så lätt att skicka till någon. Mm. Liksom att säga att om du är arg på någon, då kan du bara, din jävla idiot, liksom, fast fulare. Och liksom, men förr i tiden så bara, jag ska skicka ett hotbrev. Liksom. Det är inte någonting du gör bara i stundens hetta heller.
Men då måste man ju ha gått och retat upp sig bra länge.
Ja, men det är så här att, fy fan, den här prestationen som jag inte tyckte var tillräckligt bra, det har retat upp mig i dagar, så att nu jävlar.
Men alltså, jag kan förstå att man är investerad och att man liksom kan känna typ så här, fasen också, att det inte gick vägen. Liksom att man är besviken på ett plan, men kanske inte rakt av på personen. Alltså, är personen liksom en otrevlig skithåla? Då är det en sak att man kanske ogillar personen. Men samtidigt så är det så himla märkligt bara att man blir så upprörd över en idrottspersonlighet och dennes prestationer.
Ja, för att egentligen har man ju ingenting med det att göra.
Nej, exakt.
Ja, det är jättemärkligt. Ja. Men det har varit kul att spela massa multiplayer igen med maraton. Så jag känner att det... Jag trodde aldrig att jag skulle tycka att en extraction shooter var så rolig, men jag tycker liksom det blir nästan bara roligare och roligare.
Game of the year.
Då kan du spela lite kod med mig ändå.
Kod har kommit och gått.
Extraction kod.
Ja. Att de inte har gjort ett extraction läge lite.
Hade de inte ett extraction läge i Battlefield 2046, vad fan hette?
2042.
Ja.
Ja, ingen aning, jag spelade så lite av 2042. Det är nog det Battlefield jag har spelat minst av alla liksom, som jag har spelat.
Mm.
Alltså, för sig, det är ingen stor genre heller. Jag tror inte man har så mycket att vinna kanske liksom, att göra någon grej där. Inte som med Battle Royale som liksom verkligen tog alla med storm när det kom.
Nej, det enda som har haft galna siffror, det är ju Ark.
Ja, precis. Exakt.
Men siffrorna har tydligen gått upp nu sen senast vi pratade om det i Marathon. Mm-hmm. Jag tror, se nu. Marathon, Peak, Players, Steam Charts. 23 hours ago. Det kan vara fake news i och för sig.
Okej.
Jag läste någonstans att de hade haft, jag läste någonstans 150 000, men det kanske är över alla plattformar samtidigt eller så. Alltså på samma gång.
Det enda jag har sett var liksom typ att Ark lyckades ju höja sin play account från dag ett liksom till tredje veckan in, att det bara växte hela tiden, medan Marathon har liksom inte lyckats hålla tag i det.
Jag hoppas, för att alla som spelare talar typ väl om det.
Ja, jag tror att det som talar emot Marathon mest, det är att det är betydligt svårare än Ark, så som jag förstått det.
Liksom, det är mer här... hardcore.
Ja, för det är verkligen så här, ser du någon så skjuter man.
Ja.
Det liksom, finns ingen tvekan om att du inte ska skjuta för att det är för stor risk.
Mm.
Medan i Ark, så som jag har förstått det, så finns det väldigt mycket så här att, amen, vi är kompisar nu typ.
Det är väldigt ofta man liksom hör don't shoot först.
Mm. Men Ark kanske inte uppmuntrar att skjuta varandra på samma sätt som i Marathon.
De hade innan att man kunde göra små sidouppdrag. Eller såna här typ döda tre pops eller någon sån saker. Och så kunde vara typ downa en spelare. Men de har tydligen, nu har inte jag testat på ett tag. Men de har tydligen tagit bort de typen av saker som kan motivera spelare att skjuta på varandra.
Mm. Ja, förmodligen då för att de märkt att folk tycker om det så himla mycket att man liksom kan vara vänliga.
Mm. Jag undrar hur ett Friendly Marathon hade spelats. Men i alla fall, nu ska inte hela avsnittet gå till Marathon och multiplayer.
Nej, det närmsta jag har kommit liksom att ha något friendly i Marathon, det var att jag och Rook såg varandra på varsin sida av en sån här typ oförstörbart glas och vi teabaggade varandra bara för att liksom så att okej, it's cool, och sen gick vi åt varsitt håll. Sen misstänker jag att den jäveln kanske kom upp i ryggen på mig och sköt mig ändå senare, men jag vet inte, jag dog så fort. Men det är liksom det, annars är det så här typ att ibland när man spelar Rook, man typ sitter och jämt sig eller någonting sånt och ser en någon. Och sen så har du tre spelare på dig på en gång. Liksom att det är att de försöker verkligen suga livskraften nu. Det räcker inte med att bara döda dig. De ska liksom bara förnedra dig till absurdum typ. Det är liksom så att du ska inte komma. Och jag sitter där med min pistol och lite ammo. Ja. Nej. Men Marathon fortsätter vara kul. Men jag tänkte att vi ska fortsätta där vi avslutade förra veckans avsnitt. Så Amanda, ni har ju faktiskt, eller ska släppa ert kommande spel. Ni har i alla fall haft det på utställning i Högskolan i Skövde.
Ja, men precis. Vi har ju faktiskt skapat en itch-sida. Men den är inte publicerad än. Men när det här avsnittet släpps så kommer ju den med största sannolikhet vara det.
Så vad heter ert spel och vad går det ut på?
Vårt spel heter ju Under the Moon. Och det går ut på att man vaknar upp i en fängelsehåla. Man har ganska så svaga minnesbilder, man är lite sinnesförvirrad, men man får liksom lite återberättat för sig vad det är som har hänt och på ett ungefär varför man är där helt enkelt. Sedan så påbörjas olika vågor av fiender i en form av fighting arena med plattformselement. Så det finns några sådana segment där man slåss mot olika typer av fiender i stil med Hollow Knights Colosseum of Fools. Det vill säga att det är olika formationer på banorna med hur omgivningen ser ut. Och sedan så kommer det olika sorters fiender i olika mängd, helt enkelt. Och mellan det så får man exposition i form av mer visual novel-liknande stil. Där man går och pratar med olika karaktärer, vilket är förberättelsen framåt. Och sedan så ska man då besegra naturligtvis en riktigt elak skurk på slutet.
Mm. Så det är lite typ, också som typ Gauntlets i Silksong. Man blir inlåst i ett rum och sen så kommer det några vågar fiender och sen är det klart. Liksom.
Ja, men exakt. Mm. Man blir upphissad i en bur och sen så blir man... Och sedan blir man insläppt i den här arenan då, där man slåss helt enkelt. Mm. Det är egentligen ett tronrum som tillhör den här vampyren då, som är ägaren av ett överdådigt slott uppe bland bergen. Så huvudkaraktären har olika sorters förmågor som är mer varulvsbaserade. För att man har blivit experimenterad på. Och då har man fått en sortens förmågor helt enkelt.
Mm, och därav titeln.
Ja, det stämmer.
Cool. Så hur kändes det? Det är det andra spelet ni gör i skolan, va?
Ja, men exakt.
Ish. Ni har väl haft lite mindre projekt och sådana grejer för att testa på olika verktyg och sånt. Men det här, nu har ni haft, ni hade ju ett spelprojekt i första året. Ni släppte ett spel och nu har ni haft ert andra.
Ja, första året så gjorde vi ju Shortness of Breath som är mer liksom plattformspusslande. Och det här är ju betydligt mer, om vi säger aggressivt i sin spelstil. Och Medan det andra spelet liksom inte inkorporerade några fiender till exempel, utan det handlade liksom mer om att lösa banan.
Mm.
Det är liksom en färd mot toppen. Så är ju det här snarare liksom att bara nöta, bli bättre. Naturligtvis så kräver ju ett sånt här spel ganska så mycket av spelaren. Men tanken är väl förhoppningsvis att spelaren ska känna sig belönad i form av att man får veta mer om vad det är som har hänt, helt enkelt. Jag vet att våran ljudlärare satt och spelade länge och väl och slängde ur sig en massa påhittade svordomar under tiden på mässan. Och det var faktiskt väldigt många andra som satt och spelade det väldigt länge också. Och när vi har haft speltester till exempel, vi har haft ett analogt speltest där vi liksom byggde en prototyp rent fysiskt.
Mm.
Och sen så hade vi ju två stycken digitala speltester. Och då har man liksom en tidsangivelse på ungefär hur länge varje person ska få spela. Och om man till exempel då ska ha någon form av enkät eller intervju efteråt till exempel. Men här så får ju personerna sitta och spela lite mer obehindrat.
Mm.
Och det märktes att folk verkligen ville spela vidare och att envisheten verkligen väcktes på ett sätt. Och det var väldigt roligt att se, för att man är ju alltid orolig att det man gör inte ska mottas väl eller att det inte ska vara tillräckligt roligt och liknande. Men det verkar ju som att folk tyckte det i alla fall. Och sen så är det ju så liksom att första året så var vi ju jättemånga grupper. Det var ju jättemånga spel som man kunde gå runt och testa till exempel på de här speltesten. Men i år var det ju bara 14 grupper.
Bara? Jag gillar det, sen var bara, det lät jättemycket.
Jo, men i fjol var vi ju en bit över 30 grupper.
Jag vet, men det lät så kul. Så vi var bara 14. Så, oj.
Ja, nej, men alltså,
i mitt huvud var det typ så här, fem.
Nu är vi ju mer än dubbelt så många oftast i varje grupp i relation till förra året. Och det innebär ju också naturligtvis att det blir färre grupper, men det är ju också en del som har hoppat av.
Mm.
Så är det ju i alla discipliner. Jag tror att game writing fram till en viss punkt var den disciplin som hade drabbats minst av det där.
Mm.
Men det brukar ofta vara så att folk bestämmer sig för att kanske byta disciplin eller folk kanske gör någonting annat och upptäcker att det liksom inte är vad de vill göra, helt enkelt.
Mm. Nej, men det märkte jag också när jag pluggade. Det var typ så här, nu läste ju inte jag ett program på det sättet, utan jag läste ju liksom, jag satte ihop mitt eget med olika kurser. Men det är så att när jag läste medie- och kommunikationsvetenskap A, då var vi nästan 80 pers. Och när jag läste C-kursen, då var vi 14. Så att det är väldigt få som hänger liksom kvar och tar liksom liksom skriver en kandidatuppsats i disciplinerna. Samma sak med engelska A, jag tror vi var typ 50 pers i A-kursen. Och C-kursen var vi typ 9 eller någonting sånt.
Mm. Sen är det ju vissa discipliner som det är väldigt mycket fler personer i redan från början. Och det är ju grafik och det är programmering.
Mm.
Så de andra har ju lite färre elever att spela med, helt enkelt. Men det känns ju liksom ändå som att man har, i och med att det var lite färre grupper, jag vet att du tycker att det låter som väldigt många grupper, men inom kontexten är det ganska få grupper. Då får man liksom en lite större överblick över hur produktionen går för olika personer. Jag vet ju att i fjol så hade jag liksom inte lika många nära kompisar. Jag hade ju mest Jesse.
Mm.
Innan vi gick in i kollaborativt berättande och började med att göra ett rollspel. Alltså ett bordsrollspel. Så jag hade liksom mest koll på hans spel i fjol. Och sen lite halvkoll på några andra. Medan i år så kändes det ju som att man hade mycket mer inblick i de här spelen. Dels så hade vi ju disciplinspecifika möten. där vi fick berätta lite om våra spel, vad vi hade för utmaningar, hur man kunde utveckla vissa element i spelet, vad man behövde tänka på inom sin disciplin och så vidare. Så det var ju det här året mycket mer nära inpå, skulle jag säga. Och vi hade dessutom ett eget projektrum, vilket då gjorde att vi delade rummet med en annan grupp som också gjorde ett spel om varulvar, fast det var ett survival horror-spel. Mm. Så i en helt annan genre med helt andra förutsättningar. Men de såg man ju liksom väldigt mycket av i deras process. Och det gör ju liksom också att man får en annan nyfikenhet, tror jag, i slutändan på hur det har gått. Bara för att det är färre och man får liksom en annan koppling till dem. Jag tror att det spelet jag har spelat mest av de andra är väl Jesses spel. För att det är liksom väldigt lätt att plocka upp och lätt att ta till sig på ett sätt. Han gjorde tillsammans med sin grupp ett spel som heter Postmord. Som är liksom ett spel där man spelar som rymdvarelser som tampas mot varandra med olika företag att plocka upp och leverera olika paket i ett intergalaktiskt postsystem. Så man är liksom som de här små utomjordingarna mer eller mindre i Toy Story.
Kul.
Och springer runt. Det är jätteroligt. Och det är liksom ett så här perfekt partyspel verkligen.
Mm.
Så det har jag ju liksom testat i många olika stadier och haft väldigt roligt med. Men så det finns många jätteintressanta projekt. Sen så finns det ju många som liknar varandra en hel del, men jag tror att det är många fler som har gått in i till exempel 3D och jobbat i år. För jag tror att grafikerna får liksom välja också vilken dimension de vill jobba i, så att säga. Mm. Om de vill jobba tvådimensionellt eller tredimensionellt mer. Om inte jag missminner mig. Så man såg liksom lite mer skillnad i år, tyckte jag.
Om grafikerna väljer att köra med 3D liksom grafik, är det de som modellerar modellerna också då?
Jag antar det.
Ja. Nej, jag bara funderar. Jag bara så här att,
för
att...
Vårt spel är ju tvådimensionellt.
Ja, men det vet jag. Men jag tänkte bara så att man kan ju liksom sitta och göra texturer och lite sådana grejer, men då måste man ju ändå vara... För att skulptera är ju en helt annan disciplin än liksom att man säger, rita eller typ köra pixelgrafik och sådana grejer. Det är, det är rätt så svårt. Eller ja, säger jag då som varken kan rita eller modellera, men det är liksom... Men jag tänker bara så, här, så att... Man kan ju vara skitbra på att göra liksom, grafik i 2D-spel. Men det är ju liksom en helt annat att kunna göra någonting i 3D.
Ja. Vi hade ju som sagt ett tvådimensionellt spel med mer pixelfokuserad grafik överlag. Och sen så var det avatarer som var mer i tecknad stil.
Mm.
När man... dels pratar med sina bundsförvanter, men också pratar med den stora, stygga skurken i slutet.
Mm. Kul.
Ja, men det är jättekul. Och framförallt så känns det ju liksom belönande att se folk testa en spel. Men det är också liksom kul att se hur folk reagerar på ens utveckling. För det är ju väldigt lätt att bli hemmablind när man sitter och gör något, oavsett vad det är liksom, i någon form av konstsyfte eller när det gäller musik och liknande. Ja, musik är ju konst, det var ju ett jättedåligt exempel. Men jag tänkte mer så här visuell konst.
Mm.
Det är jättesvårt att när man stirrar sig blind på någonting för länge, oavsett om man liksom har skrivit någonting eller om man har tecknat någonting eller vad det nu kan vara. Att se det som är bra eller att se att det finns en utveckling där. När man är så djupt inne i det så känner man ju liksom kanske bara trycket av att man inte har kommit så långt som man hade hoppats till exempel, eller att man måste reducera mängden innehåll, man kanske måste komprimera, strukturera om och sådär. Medan andra personer kommer och ser på en spel från utsidan och tittar in. Bara så här, gud vad mycket ni har hunnit med, vad ni har lagt till, vilken stor skillnad det är från förra gången.
Mm.
Och det får en liksom att tänka om på ett sätt. Mm. Och det är också välbehövligt, tror jag, att få andras ögon på det man gör. För annars så blir man ju dels lite koko, men också är det liksom lätt att fastna i vissa saker för att man tror att det inte är tillräckligt bra.
Mm. Men så kan det vara. Men kul. Och när det här avsnittet släpps så kommer det gå att ladda ner det här från Itch.
Ja.
Så ni kan hitta en länk till det i avsnittsbeskrivningen ifall ni vill prova.
Ja, precis. Det visade ju sig att det fanns en del spel som hette Under the Moon redan när jag skulle söka på om det faktiskt var publicerat eller inte. För jag har ju liksom en länk med en lösenordsskyddad då. Mm. Och ja, det var inte så originellt namn.
Nej, men det måste ju vara svårt att döpa grejer alltså.
Ja.
Man får göra som japanerna, att man får hitta typ två engelska ord som man tycker låter bra och sätter man ihop dem.
Verkligen.
Min favorit är fortfarande Infinite Undiscovery. Det är jätteroligt. Metal Gear Solid är egentligen också ett sånt namn som låter ascoolt. Och så funderar man några extra varv på det och så bara, va? Det är ett jättekonstigt namn.
Ja, nej, men det är samma sak med typ så här Horizon Zero Dawn, vi har nämnt det tidigare. Men det låter ju också som att de bara slängt ihop coola ord.
Ja, men just att de heter Horizon känns ju så här, why?
Mm. Varför Horizon?
Ja, det låter som ett projektnamn.
Coolt ord. Det har ett sätta i sig.
Det är typ Octopath Traveler är också en sån här konstig grej. Det var ju liksom så här, det var ju projektnamnet och sen så it stuck.
Ja, fast det är ju inte helt orimligt, gissar jag.
Nej, men alltså det var projekt, alltså när det utannonserades så var det så här Project Octopath Traveler, för det var liksom deras projektnamn de arbetade för. Samma sak med Project Triangle Strategy.
Ja, men det är ju värre.
Jo, absolut, det är värre, men det är liksom det är samma grej.
De bara,
men jag tänker
men
att Octopath...
Ja, det är
jag tänker att Octopath grundar väl sig i att det är 8 stycken olika
vägar som absolut. Man går. Det är därför
olika karaktärer.
Det var därför det hade det projektnamnet, men liksom som titel så är det ju verkligen så här...
Alltså jag tycker ändå att det låter ju fräsigt va? Det låter ju bättre än Triangle Strategy.
Ja, det gör det ju. Men
jag börjar tänka på Octodad bara.
Spelar du någonsin Octodad, Adam?
Jag provar i 10 minuter.
Ja. Jag är inte så mycket av de här flamspelen som kontrolleras som skit och liksom, man bara liksom flänger runt. Jag har aldrig spelat Goat Simulator heller. Liksom.
Jag fick ju 1000 i Goat Simulator på Xbox One. Det var inte
värt det. Var det svårt?
Det är ganska lätt fram tills man spelar Flappy Goat, som är en dålig version av Flappy Bird.
Jag hade nästan kunnat gissa.
Det var samma sak i Cassette Boy som jag spelade tidigare i år. Där fanns det också så här, 2 stycken arkadspel i spelet. Som man behövde klara något highscore på för att få achievements. Och de var ju liksom dåliga. Mm. Så det var ju som att någon har testat gjort någonting som var de dåliga. Och det var så att, Men jag klarade det. Men det var liksom såhär, egentligen är det inte värt det. Man, otroligt frustrerande. Det är till och med så att en karaktär i spelet vars som äger den här arkadkabinetten säger det till dig när du slår rekordet. Och bara, va? Klarar du rekordet på den här skiten? Alltså tid på det, men hallå. Ja. Nej, men kul. Men som sagt, ladda ner spelet på Itch om ni vill testa det. Så kolla avsnittsbeskrivningen så har ni länken där.
Det är inget långt spel kan jag ju säga också. Det är gjort på 10 veckor.
Ja, det beror på hur bra du är.
Ja, det är faktiskt helt sant.
Kan vara oändligt om du så vill.
Det kan vara, kan vara längre än 2 Yakuza-spel sammanslagna.
Yes. Men du får väldigt bra valuta för de pengarna du inte spenderar på det eftersom det är gratis. Visst är det gratis?
Ja, det är det.
Ja, precis. Bra, så jag inte ljög. Det hade varit, det kan bli lite dålig stämning i våra kommentarsfält sen. Och säga, va?
$80?
Precis, det var vadå? Om andra kan ta fullprisspel, varför kan inte vi?
Kan Donkey Kong, kan vi?
Ja, det var ju som när Monument Valley fick DLC på iPhone. Och på iPhone är du inte van att betala, antingen är du inte van att betala någonting eller så är det typ 9 spänn vid den här tidpunkten. Och de tog typ 27 kronor och folk var liksom alltså upprörda. Så att utvecklingen gick till och med ut och sa så här, alltså det finns mobilspel som praktiskt taget suger pengarna ut er på grund av sina jävla mekaniker och sånt. Och här har vi gjort liksom en expansion med flera nya banor och sånt som vi tar 27 spänn för. Liksom, du kan inte ens äta liksom ett mellanmål för 27 spänn. Liksom. Och så det är inget att vara upprörd över.
Men... Nej, men alltså, spelet kostar ju typ i sin grund 50 kronor och det är ju ingenting.
Nej, nej. Det är så weird med mobilkostnader om hur man tittar på det. För att de har ju släppt Sid Meier's Civilization på dem. De har ju släppt XCOM på dem. Och det är weird när man tittar på ett mobilspel. Som är liksom ett legit spel. Det är inte ett mobilspel utan ett spel som har bortats som mobil. Och då kostar det typ 600 plus kronor som ett normalt spel. Och man bara... Jag vill fortfarande betala så mycket på mobilen.
Nej, men det är så här också att jag vill inte spela ett sånt spel på den lilla skärmen, tror jag. Också det handlar om.
Nej.
Men och sen ska du dedikera...
på en iPad Pro.
Ja, men sen så ska du dedikera 20 liksom timmar till att sitta och spela på en telefon. Det är liksom, alltså...
Ja, och sen också är det ju... Spelar du Bioshock på iPhone?
Nej.
Det gjorde jag. Det går inte att spela längre. För att det tar så mycket tid och resurser att uppdatera och underhålla mobilspel. Så när det släpps nya versioner och saker uppdateras så är det många spel som bara försvinner för att det inte är värt med appgripen längre. Så där är ju väldigt svårt att vara viable på mobil om det inte är ett forever-spel.
Ja, så var det för Simogo liksom. Det är därför de övergick till att börja göra spel till konsoler. För att det var liksom, för att när deras liksom katalog började växa och de har liksom så många olika spel, så var det så att varje gång det kom liksom en uppdatering som krävde att man uppdaterar spelen så att de är liksom kompatibla. Det tar för mycket tid.
Ja, alltså jag kan tänka mig det är mycket enklare att göra på Nintendo Switch än en iPhone.
Ja. Och då vet jag att så länge Nintendo Switch liksom finns ute i handen så kommer någon liksom att kunna köpa det. Det är liksom den skillnaden. För jag har ju också flera spel på min telefon som inte jag kan spela längre som jag tyckte var kul. Det var ett jätteroligt multiplayer-spel som heter Thumb Wars. Thumb Wrestling var det. Så då var det så att man styrde enbart det med tummen, så var det för två spelare, så ska man försöka liksom brotta varandra från varsin sida av en plattform typ. Det var jätteroligt. Det finns inte längre. Liksom. Och sen hade jag en app som enbart var en knapp och när man tryckte på den så gjorde den Inception-tutan. Den funkar inte längre heller. Det var jättesynt för det var så kul. Man tryckte på den så bara... Ja, det finns massa sådana roliga grejer. Så. Det var en annan tid på App Store vid typ 2012 där.
Roliga inom väldigt stora situationstecken.
Ja, men det var jättekul. Så vi var på någon sån här typ spelträff och någonting och sen så helt random så bara satte man igång Inception-tutan. Ja, det var jättekul. Så. Men i veckan hade ju, eller förra veckan blir det nu, så hade ju Xbox sin partner preview där de visade upp en hel del spel. Bland annat Super Meat Boy 3D som får datum, som släpptes igår när ni lyssnade på det här, vilket är väldigt kul. Men Adam, hade du något spel som du tyckte liksom så här att wow, det där vill jag spela, eller åh nej, det här ser inte bra ut, eller vad som helst?
Jag tycker att Alien Death Storm ser intressant ut.
Är det här ett spel som är satt i Alien-universumet? Eller har det bara ett olyckligt namn?
Det är bara ett olyckligt namn. Det har ingenting med Alien att göra. Eller inga xenomorfer eller sånt i andra utomjordingar. Och namnet är ganska weird. Alien Death Storm låter... I don't know. Det låter som ett det låter väldigt straightforward som ett namn idag. Men det är från Rebellion, så det är utvecklarna av Sniper Elite och vad heter det där Britt Bong Fallout-spelet? Ja, Atomfall där. Man är på en bra förstörd rymdkoloni. Det blåser mycket, så det är typ som att bo i Karlskrona. Och det är fullt av utomjorden och försöker äta en. Det tyckte jag så intressant ut.
Det skulle typ vara något så här survival horror-aktigt spel, va?
Ja, det var, hade lite survival horror-vibes. Så vi får se när de visar mer. Det är svårt att säga hur det kommer vara när det är liksom snabba cut trailers. Sen så visades det faktiskt mer gameplay från The Expanse och Osiris Rising. Och det såg faktiskt mer rough ut än jag trodde det skulle vara.
Det här ska släppas nästa år, va?
Ja, vårkant, eller början på nästa år är launch window i alla fall. Det kommer en beta i år. De har gjort så med vissa av sina spel att de har att man kan förboka typ betor så att man får testa så de tar feedback och så. De gör det nu för deras nästa Warhammer RPG bland annat.
För de som utvecklade The Expanse, vad har de gjort för spel tidigare?
Det är Owlcat Games. De samarbetar med en annan studio jag inte känner igen. Men de har ju gjort Warhammer 40k Rogue Trader och vad heter de? De som inte är Dungeons & Dragons, Pathfinder-rollspelen. Vad heter det? Wrath of the Righteous och vad det första nu heter, jag glömde bort. Det, ja. Och de är liksom solida rollspel, men de är liksom isometriska rollspel.
Och så där, är det här liksom typ första gången de gör ett rollspel då som spelas mer som ett typ Mass Effect?
Ja, det är deras första försök till ett Mass Effect-like. Och combaten såg väldigt Mass Effect ut, särskilt när någon gick med en shotgun och sköt och det blev liksom en blodig mist och fienderna floppade bakåt. Det kändes väldigt Mass Effect 1. Men framförallt var det liksom nästan lite Starfield-dialogaktigt när karaktärerna pratade med varandra. Någonting Mass Effect gjorde bra, framförallt ettan och tvåan, var att de hade i alla fall, nu vet vi inte om det här är liksom final, hur det är när man spelar det, men det här med lite mer intressanta kameravinklar i dialoger.
Ja, och inte bara en statisk kamera framifrån. Exakt. Och så ser man en död blick stirra in i själen på en.
Eller liksom bara kamera som växlar fram och tillbaka statiskt. Så. Utan de kunde vara lite mer kreativa i dialogerna. Jag hoppas de har något sånt här. För det såg lite rough ut här. Jag är fortfarande väldigt nyfiken på spelet. Jag är mer besviken på att utvecklarna dabbar in i AI i sin utveckling.
Ja, just det. Det var ju så att de använde väl typ AI-assets just nu, men sen så sa de någonting om att
100% av allting kommer vara handgjort, bla bla bla. Vilket betyder att bli inte arga på oss när ni upptäcker att det finns art kvar som jag har genererat.
Lex Crimson Desert, Lex Clair Obscura Expedition 33.
Ja. Och det såg jag också, att Warhorse som har utvecklat Kingdom Come Deliverance verkar typ sparka alla sina översättare.
Ja, de verkar gå all in på AI. Jag minns inte om det var någon som fortfarande är på studion eller bara någon som var där. Men liksom pratade ju väl om DLSS5 också. Bara framtiden, hashtag.
Och är det något som LLMs inte är bra på, så är det faktiskt att översätta på ett bra sätt. Man kan översätta så att man förstår och sen får man tweaka texten i så fall. Men det är liksom...
Alltså att översätta är inte bara att översätta ord, utan det är översätta betydelsen.
Ja, och sen måste man ju också ändra beroende på liksom var någonstans i världen som det är på. Så man lokaliserar språket också på ett
sätt. Exakt, betydelsen. För att översättning är mycket mer än att bara få orden att bilda mening på ett språk.
Ja,
utan det är innebörden som ska framgå.
Och det är ju ofta många så här, typ, man ser ofta kritik mot japanska rollspel, är ju det att det kom någon som kan då japanska ish, säger att när de har inte översatt ordagrant, den här översättningen är dålig liksom. Och man säger, men alltså, har du inte då heller liksom, om du inte förstår den liksom lokala kontexten kring vissa skämt till exempel och sådana grejer, så kommer inte de landa för dig om det inte är lokaliserat också. Så det är ju mycket en översättnings översättares jobb att göra.
Mm.
Det är typ sådana, så till exempel då när det fortfarande släpptes manga på svenska.
Mm.
Det, de hade otroligt bra lokalisering på dem. Så att jag tycker att svenska Dragon Ball är skitbra.
Mm.
Och jag har läst den både på engelska och svenska. Och jag tycker liksom att den svenska på något sätt är lite charmigare. För att man har verkligen lokaliserat den på ett väldigt bra sätt utifrån vår kontext. Så det gillar jag väldigt mycket.
Men alltså det är ju väldigt svårt det där med översättning.
Mm.
Även när det gäller böcker till exempel så kräver det ju att en översättare naturligtvis inte är kanske lika skicklig när det gäller att skapa ett narrativ och liknande. Men ändå att kunna vara så här flink med orden, hitta bra översättningar till ordspråk och liknande. Det är liksom sådana grejer som är väldigt lokala som är svårast att översätta. Bara för att det är så himla nischat till en specifik plats till exempel. Så när man läser till exempel andra länders böcker på svenska så tycker jag att ibland så kan det bli lite styltigt om inte översättaren liksom är tillräckligt skicklig.
Mm.
Men jag har ju till exempel tagit mig an Fredrik Backmans böcker, eller flera av dem i alla fall på engelska. Jag måste säga att de översättningarna har varit alltså väldigt bra.
Mm.
För det är liksom inte lätt att översätta på det sättet.
Nej, samma sak när jag översatte artiklar för IGN till svenska. Man kan översätta allting ordagrant, men det blir världens torraste text att göra.
Ja, det är ju, man måste liksom väva in. Alltså, ja. Vi har ju ett ganska, speciellt svenskan är ju lite speciellt, att vi har ju en väldigt, och sättet vi skriver på, förklarar och bygger upp meningar och sånt,
ja,
det
så ibland,
skiljer sig ju ändå från engelska.
Ja, så ibland när man översätter liksom en artikel, typ bara, okej, de här två meningarna, man får med samma innebörd och man slår ihop dem till en mening istället. Liksom.
Ja. Ja. Ja, men precis. Så att, ja. Det är tråkigt.
Mm.
Att det liksom, nu spelar ju liksom jag förvisso mestadels på svenska liksom, så att, eller på engelska menar jag.
Så
jag
va?
Nej, jag spelar på engelska, så att det är liksom...
Jag spelar Resistance 2 på dubbat på svenska.
Åh gud, ja, det är jobbigt när det är dubbat, oftast. Så att det rör inte mig riktigt, men det är frågan också så här, skriver de, för att Warhorse är väl en...
Tjeckisk
studio? Vart är den studion belägg? Tjeckisk studio, men säg att de skriver spelet på tjeckiska då, liksom.
Mm.
Och sen så liksom då maskinöversätter de det till engelska.
Mm.
Det kommer bli jättemärkligt, så det är någonting man får, och skulle det vara så att man märker att, eller att spelare märker att deras översättningar börjar bli så pass liksom mycket sämre, då kommer de ju riktigt, det kommer bita dem i röven helt enkelt.
Mm.
Jag tror att det är mycket med AI som kommer bita folk i röven.
Ja, hela ekonomin.
Men alltså problemet är ju väldigt mycket att man förlitar sig så himla mycket på kapaciteten. Och en icke-existerande talang som ska vara talangfull hos en dator.
Ja, och sen det största problemet med de här liksom stora språkmodellerna är ju det att när de lånar saker från nätet som människor har skrivit, det är liksom fine då. Att liksom att då lär den sig ändå på människor hur vi faktiskt kommunicerar och skriver. Men vårt sätt att kommunicera kommer ju också ändra sig. Men ju mindre material vi skriver på nätet och ju mer material som blir skrivet av AI, så till slut kommer det bli så att AI tränar på sig själv, och det kommer ju bara bli sämre.
Mm.
Jag tror 2025 var första året där majoriteten av materialet som publicerades på nätet var AI-genererad snarare än att skriva av en människa. Mm. Vilket är liksom en hemsk utveckling. Så att ja, nej, usch. Det är ju, och det bedriver priserna på allting. Så att Sony höjer sina priser på PlayStation igen, så snart kostar typ en digital PS5, eller den digital edition av PS5 kostar typ dubbelt så mycket nu än vi gjorde vid launch. Vi kan alla sälja våra maskiner till vinst. Jag såg att du, Adam, precis postade i vår gemensamma chatt om att det RAM-minnet som du köpte, vad var det, förra året, nu kostar 15 000, vilket är en uppgång på flera hundra procent.
Ja, jag betalade 2349 för 64 gig DDR5-ram och nu är det 14999 kronor för samma kit.
Det är ju helt, alltså det är ju inte värt det.
Nej, det är inte värt
det. Det är liksom så här, ditt RAM-minne kostar nästan lika mycket som hela min dator gjorde som jag köpte förra året.
Mm. Jag hade kunnat sälja min ett år gamla dator nu för vinst.
Det är för fan. Ja, det. Jag hoppas ju bara att de hårddiskarna jag har i datorn håller. Mm. Så att jag inte kommer behöva köpa mer minne någonstans.
Men Forever Ago också, om vi återvänder till Xbox, tyckte jag också såg ganska mysigt ut. Det ser ut som ett ganska typiskt det här är fint, denna Perna utgivet spel. Men det ser faktiskt intressant och mysigt ut.
Ja, och det var spel ett av två som handlar om en gammal gubbe.
Ja.
Som man spelar som. Så att i Forever Ago så följer man ju liksom Alfred då. Mm. Där man liksom besöker typ platser som man tidigare varit på. Så nästan som en roadtrip.
Mm.
Det såg väldigt mysigt ut.
Ja, och jag bara, man kan hitta en hund och man har med sig den på resan. Det här kommer ju recensenter äta upp. Så jag ögnar det på Fantasy Critic också.
Ja, och det kan ju vara ett sånt spel som kan vara liksom, du vet, det ser jättefint ut och sen när man spelar så är det bara såhär, det faller lite platt, du vet.
Mm.
Men det såg väldigt mysigt ut. Och det andra spelet med en gubbi, det var ju The Eternal Life of Goldman.
Ja.
Som ska vara något typ så här plattformsliknande spel där man spelar en gammal gubbe som inte kan dö.
Mm.
Som också såg, alltså handritade animationer och sånt, så det såg väldigt fräckt ut.
Mm.
Så jag hoppas också på att komma över. Det ska släppas i år, allegedly. Så vi får se helt enkelt.
Mm.
Om du har slösat dina pengar i Fantasy Critic eller inte.
Ja, precis som jag har slösat dem. Jag vet, vi pratade om det här om dagen. Så här, du bara så här, vad är det för spel? Och jag bara, jag vet inte, det måste vara Amanda som har budat på det. För då vet jag, säger man att Amanda budar på det, då brukar folk liksom backa av lite.
Ursäkta mig.
Ja, men det är så här för att, Amanda, du kör ett högt spel, va? För att det är liksom, många av dina spel, det är typ så här att det kan slå jättebra, men det är osäkra kort.
Mm.
Ja. Men det är ju Oliver som spelar med osäkra kort bara hela tiden.
Olivers narrativ, alltså han är typ Putin i vår podd. Alltså han liksom, det är bara lögn på lögn. Liksom.
Han, Putin.
Ja, han har bara hittat på en massa grejer och sen folk äter upp det av någon jävla anledning.
Det är göteborgskan, jag säger det.
Ja, det måste vara det. Som förra året när Oliver var så himla, jag kör bara osäkra kort och han är de flesta säkra korten liksom i hela ligan. Så att,
det börjar osäkert och sen bara, fuck, jag måste spela också.
Men alltså, det var ju liksom inte osäkra kort, alltså det var ju osmarta kort. Alltså. Förlåt Oliver om du hör det här, men
du är dum.
Du vet vad vi tycker.
men
Half-Life
3. Ja, Amandas favorit är fortfarande det att Oliver var så bestört när alla tog spel som han hade på sin lista, men när han väl hade chansen att välja spel så tog han liksom Half-Life ganska tidigt.
Alltså det var det mest orimliga jag har varit med om. Och så satt han bara, du tog mitt spel! Det vill ju jag välja! Men du hade ju chansen för typ 3 sekunder sen. Men sen så gjorde du det här mot dig själv.
Ja. Men to be fair, så att när vi väl draftade till Fantasy Critic i år så fanns det ju rykten som liksom pekade lite på att när väl Steam-maskinen skulle släppas, då skulle Half-Life 3 också släppas samtidigt. Vilket så att det var inga garanterade rykten, men det ändå bubblat kring Half-Life 3 liksom under den här tidpunkten som gjorde att det kunde vara smart att i alla fall tänka på att drafta det.
Mm.
Sen behöver man ju inte välja liksom som spel 1. Det är kanske lite mindre smart. Sen fick vi ju se RGG Studios nya spel också, Stranger Than Heaven. Som hade en så här konstig trailer och sen så bara, ni får veta mer den 6 maj.
Uh-huh.
Men det är ju liksom det här, det verkar utspela sig i Yakuza-universumet. Och där man liksom ska få besöka typ, undrar om man kommer vara i Kamurocho under olika tidseror eller om det var flera olika städer under olika tidseror. Men det utspelar sig från alltså tidigt 1900-tal till typ, vad var det, 60-talet upp? Någonting sånt. Men det ser väldigt spännande ut. Som det står här liksom på Xbox Wire story, we learned for the first time that the game story takes place across 5 different time periods and 5 unique cities. Men jag tror man skulle få besöka liksom olika städer under olika tidsperioder också.
Mm.
För jag tyckte man såg den här Kamurocho-skylten så fick man se den under olika tidpunkter. Så det ser jag också väldigt mycket fram emot. Och sen såklart Super Meat Boy 3D, det som släpptes igår då. Det ska bli väldigt, väldigt roligt tycker jag. Och se hur de liksom har översatt Super Meat Boys liksom gameplay till liksom en ny dimension då. För det är ju inte helt och hållet 3D typ som vi ska spela Super Mario Odyssey, utan det kommer ju fortfarande vara liksom typ lite låsta kameravinklar och så, men att man också har det här liksom djup, alltså djupet i skärmen så att säga, och inte bara spela på 2D-plan.
Det är så svårt med djup i skärm alltså.
Ja, men det är det. Alltså det krävs bra fine-tuning av hoppmekaniken för att det ska liksom funka att hoppa i liksom 3D-space och liksom att utmaningen är att hoppa liksom. Och plattforma. För det märker man ju ofta, speciellt Super Mario 3D World till exempel, när man liksom ser kameran snett uppifrån och skapar det, tycker jag kan vara, det är mycket svårare att göra det än om man typ spelar de liksom andra 3D Mario där man liksom kör typ om en Odyssey eller något sånt, för att det brukar ofta lyckas lättare.
Men även när vi spelade Little Nightmares 3 nu senast, vi hade problem med att vi inte liksom hoppade på rätt ställe och liksom föll ner i avgrunder och sånt där. Bara för att djupseendet var liksom så svårt att avgöra.
Ja, och det beror mycket på hur kameran är placerad i Little Nightmares också. För där har, den är liksom typ, det ser nästan ut som en kamera från typ Crash Bandicoot. Det är liksom, du ser ju nästan i ett 2D-plan fast du har liksom 3D.
Det är ju lättare att avgöra när det liksom är en längre väg. Det fanns ju ett segment som vi skämtar om mycket här hemma. Där man ska liksom ta sig förbi ett monster som är placerat på väggen. Och sen så ska man då gå förbi det utan att bli dödad. Och då i alla fall så testade jag först att gå över och blev mulad direkt. Var på jag utbrister. Nästa gång får du vara lockbete.
Ja, det var verkligen så här. Här tog jag, nu får du gå där.
Ja, men det fanns en baktanke.
Ja, som att du inte delade med mig heller. För du vet. Bara såhär, gå och dö din jävel.
Men ibland så har jag liksom tänkt någonting och så fortsätter jag meningen därefter. Men det var ju helt enkelt att i och med att jag hade pilbåge så var jag tvungen att stanna kvar. Så fick Jimmy vara lockbete så kunde jag skjuta den här monsterväxten i ögat.
Kollade på troféerna till Super Meat Boy 3D också för att, eftersom det är ett så svårt spel och det är verkligen så här. Ja, det är liksom typ så här, det finns ingen achievement för att typ klara någonting på ett vettigt sätt, utan det är så här bara att klara värld 1 utan att dö, klara värld 2 utan att dö, klara time trials för de här, klara Dark World utan att dö. Man var så här, okej, kul. Det kommer bli svårt då med andra ord.
Ja. Såg du, vad tyckte ni om, Artificial Detective var det sista spel som visades?
Jag kan inte säga att det gjorde mig så här, wow, det där måste jag spela. Men jag välkomnar att utvecklare börjar mer gå åt att göra liksom mer skriptade upplevelser och inte bara öppna världar där du kan göra vad du vill.
Mm.
Och så visar sig att det är typ 100 stycken fiende outposts som inte spelas olika från varandra.
Mm.
Det är väl mest det jag känner, att det är liksom nice att vi får lite mer linjära upplevelser igen.
Mm.
Och att folk börjar satsa på det. För att annars tycker jag det är en ganska intressant premiss också. Det är ju som att världen är ju en robotvärld nu, styrs av robotar. Och så är det ett mänskligt barn som har fötts liksom. Och så undrar man varför. Och ska man ta reda på varför mänskligheten är försvunnit och lite så. Jag hoppas det kan bli bra. Vad tyckte du själv?
Det ser weird ut. Animationerna tycker jag ser lite knasiga ut. Men det är också, man spelar ju som en robot. Så det förklarar ju varför han rör sig lite styltigt och sådana saker. Och jag har inte riktigt fått grepp på liksom, okej. Är det mer action combat inriktat? Jag såg stealth. Så jag hade velat se mer. Men jag tycker det är intressant ändå att det är någonting. Ett nytt spel. Framförallt. Och det kommer 2027 till alla plattformar nästan.
Det var väl inte något spel egentligen på den här visningen som var Xbox exklusivt då? Jag tror allt kommer till allt.
Ja. Ja. Allt kommer till allt. Xbox är det som fick... Dispatch kommer till Xbox. Det är typ det enda som var... Xbox, men det är för att den finns på allt annat. Det är nu redan. Just det.
Ja, för det var så kul när man gick in på YouTube och sen så kollade man, så såg man PlayStation och laddat upp allting. Alla trailers också.
I princip.
Ja. Var det något annat som man kände så här, wow, det där var superspännande?
Nytt Serious Sam som inte ser bra ut.
Jag har aldrig varit förtjust i Serious Sam.
Jag har spelat något av de äldre spelarna. Det är liksom, det är kul för vad det är. Jag tycker att Serious Sam Combat här kan vara ganska underhållande. Men det är ingenting... jag har svårt att se varför du har gjort så många Serious Sam-spel.
Ja. Ja, men det är liksom så här typ att... För det är väl det... Från PS2-eran va? Från första början?
Ja, eller runt den tiden.
För det är väl liksom bara... Jag kan spela något Serious Sam på PS2 tror jag. Och då var det liksom... Man gick runt på en stor bana och sköt stora aliens typ.
Ja, alltså det är typ painkiller-eran av shooters när det liksom är områden man tar sig igenom och så kommer liksom horder av fiender.
Mm.
Så det är den typen av spel. Inte sådär mekaniskt djup, mer än att man har en handfull vapen och en stor mängd med fiender som man ska manövrera. Det är typ, tänk, ja, typ en bullet hell shooter fast fienderna är kulorna.
Ja. Ja, men det är lite så här Dynasty Warriors grejen liksom, ja. Som jag också tycker är rätt så trist. Men ja. Hmm. Ja, men det var trevligt att få se lite spelkul också med att ja, några spel som släpps i år, många spel som släpps nästa år. Mm. Hösten ser ju fortfarande otroligt sparsmakad ut på grund av att GTA 6 kommer.
Fast så länge de kommer in, bra tag innan så tycker jag inte de borde vara rädda att släppa.
Nej, alltså, nej, jag känner också lite det. Det är typ att man vill gärna inte släppa kanske samma vecka.
Nej.
Eller efter.
Men september, oktober, who cares? Släpp loss. Mm.
Ja, fast i och för sig med tanke på att allt är så dyrt nu så att... Kan ju vara det att folk bara väntar på GTA för de bara säger det här kommer kosta mycket pengar. Det är det enda spelet vi köper.
Mm.
Ja. Sen var det ju också att det kom ut en hel del Nintendo-rykten i veckan. Så vi har då från personen som kallar sig Nate Drake som haft ganska ganska mycket rätt liksom i sina läckor tidigare. Och jag tänkte jag drar bara en rundown av liksom typ en summering av de här ryktena. Och det är då att under året så Nintendo kommer luta sig väldigt mycket på third parties och de kommer ha en typ av Nintendo Direct i juni möjligtvis. Fick också veta i så fall att Star Fox kommer komma tillbaka som Switch 2 exklusivt spel och där de benämner det som Classic Star Fox med online multiplayer och bra liksom grafik. Borde vara ett spel liksom som kommer då i eller står här, should kick off Nintendo Summer. Jag vet inte om det hamnar liksom så här utannonsering av spelet som sparkar igång det eller om det är faktiskt ett spel som typ Shadow droppas eller någonting sånt. Och då är frågan så här, kommer det vara typ ett Star Fox i stil med typ Light at Wars och de grejerna eller kommer det typ vara någon så här Star Fox 99-variant som typ F-Zero tidigare?
Mm.
Det som talar, det är det här just med att det står very good visuals, det är liksom så här, vad betyder det? Så har vi Splatoon Raiders, Fire Emblem, Fortune's Weave, Rhythm Heaven Groove och Switch Sports är beräknade att någonstans runt sommaren. Och här vet man inte om Switch Sports, om det faktiskt är Switch Sports som existerar idag eller om det är en ny, alltså ett nytt spel i serien.
Heja Fire Emblem.
Ja, förvånande tvärt att vi har hört så lite av det egentligen när tanke på att det ska släppas i år. Pikmin 4 och sen har blivit två Switch Editions är planerade för 2026. Där det är mer troligt att Pikmin 4 kommer medan Xenoblade 2 skulle kunna vara mer spekulation. Duskbloods är fortfarande beräknat för 2026 och det är från Softwares Switch-spel. Inget 3D Mario i år men det är planerat för nästa år. Ocarina of Time Remake planerat för att lanseras andra halvåret i år. Vet dock inte vad liksom vad är scopet för den här remaken. Är det typ 3DS-spelet Alltså är det samma spel igen med lite snyggare grafik eller liksom är det omgjort? Mm. Och så står det också att Final Fantasy 9 Remake är fortfarande liksom still on ice, står det här. Mm. Så det verkar inte vara som att det händer någonting med det projektet. Och det står också att Starfield är under utveckling till Switch 2, men de har svårt att få det att funka, så det är möjligtvis att det spelet inte kommer komma till Switch överhuvudtaget.
Mm.
Åsikter, tankar, idéer?
Vissa av de här sakerna låter bara som fans som bara, åh, det har vi alltså. Ett Star Fox med snygg grafik. Och jag bara, hur mycket bryr sig folk egentligen om Star Fox?
Alltså bland 35-plussarna så finns det nog en del.
Ja, men jag menar, hur mår hypen för Star Fox? För det kom ett Wii U Star Fox, va?
Ja, Star Fox Zero som var riktigt dåligt.
Ja, men hur var hypen för det?
Det släpptes på Wii U, så att jag tänker mig typ noll hype nästan. Men det finns ju en del dedikerade Star Fox-fans, och jag tror att Nintendo fungerar inte riktigt som alla andra, att de går inte riktigt på liksom hypen när de släpper sina spel, utan de har hittat någon idé och då plaster de på något annat på det liksom.
Men hur väl mottaget var Star Fox 64 3D på 3DS?
Jag minns faktiskt inte. Jag vet, det kom ju något Star Fox Command.
Mm.
Och jag vet inte om det var 3DS eller DS, men jag tror att det fick ändå helt okej betyg. Men just med att det hände, alltså spoilers, Fox McCloud ska ju vara med i nya Super Mario-filmen till exempel.
Mm.
Så det är inte som att de inte gör någonting med Fox just nu.
Nej, men jag vet inte, jag har bara svårt att se att Nintendo bryr sig så mycket om Star Fox så.
Tror du det hade varit rimligare att det typ varit en Star Fox 99-titel då?
Ja, alltså någon form av typ 99 eller remastered eller något sånt hade jag kunnat tänka mig. Men just det här med att bara, with good graphics, det får man tänka bara detaljer.
Mm. Jag hade ju jättegärna velat haft typ en Star Fox Adventures 2.
Okay.
Men det är bara för att jag bryr mig liksom inte riktigt, alltså den genren som Star Fox egentligen ska vara i, den bryr inte jag mig så mycket om.
Mm.
Jag är liksom så här typ en on-rail shooter typ-ish. Det är liksom, det är fine. Men det är inte som att jag säger, åh, det måste jag ha. Medan ett äventyrspel tycker jag om. Och jag har inte spelat Star Fox Adventure sedan tidigt 2000-tal. Och folk säger att det inte ska vara speciellt bra. Men jag kommer ihåg att jag gillade det när jag var typ 12. Så
jag
hade gärna sett någonting med det.
Och sen Pikmin 4, en Switch 2 edition. Jag trodde först att de inte skulle röra Pikmin 4 alls. Men nu är jag liksom bara, ja. Kanske. Jag vill ha, alltså, ja, jag älskar Pikmin 4.
Ja, men speciellt också om jag tänker att de försöker liksom täcka igen lite luckor som de har i utgivningen av sina egna spel. För det är samma sak det här Super Mario 3D. Nej, inte Super Mario 3D. Super Mario Wonder.
Ja.
Fick ju en Switch 2 Editions i förra veckan.
Ja, och det är typ det som fick mig att liksom, Mario Wonder dröjde en liten stund innan den fick en Switch 2 Edition. Så det är inte helt omöjligt att de gör samma sak då med Pikmin. Och jag skulle bli jätteglad för, som sagt, I love me som Pikmin 4. Och att ha det.
Pikmin 4 är jättebra.
Ja, det är fantastiskt. Sen är det ju Ocarina of Time remake-saken.
Ja, och det är liksom lite frågan så här. Hur hade de då gjort en remake egentligen? För att Nintendo brukar inte göra remakes på det sättet. Alltså om man tänker inte det spel som släpptes 3DS, det var ju typ samma spel. Bara för att
det liksom de släpper remasters med Quality of Life features.
Mm. Men sen rör de liksom inte riktigt spelen i övrigt.
Pass Link's Awakening till exempel.
Ja, precis. Det är liksom Link's Awakening och sen nej, det var Link's Awakening. Jag tänkte Zelda-spelet, men det var ju ingen remake. Ja, precis. Men det känner också, då tar man det från Game Boy till en ny maskin.
Mm.
Vilket känns som lite skillnad än att ta liksom ett spel som du kan ju spela redan vid Word, eller liksom vid deras Nintendo 64-app på maskinen redan.
Mm. Ni kanske nämnde Link's Awakening tidigare. Jag kände att jag fastnade
lite i ett steg. Nej, det har vi inte gjort. Men det är också så här att säga att de uppdaterar oss så att det ska se liksom ut modernt med grafik och sådana grejer. Men tänker man liksom världen i Ocarina of Time och så är den ganska primitiv med dagens dock. Liksom
ja, liksom modern grafik och springer runt i en empty Hyrule Field.
Ja, och som är rätt så liten också. Ah. Så att det blir också så här att räcker det liksom? Om någon gör det? Och jag vet inte heller vad jag skulle vilja ha av det heller, för jag tycker Ocarina of Time, alltså för mig är det liksom en tidlös klassiker liksom. Jag tycker att alltså, visst det är lite bökig kontroll.
Jag men
det är
tycker ju... att original 64-varianten är väldigt rough. 3DS-varianten föredrar jag.
Mm. Så om de jag tror har, det är samma där.
Ja, så om de har någonting som är 3DS-aktigt i kvalitet, fast med kanske upphottade texturer och släppt, liksom, i alla fall som ett alternativ, hade jag nog varit mer intresserad.
Mm.
För,
jag har så himla svårt att föreställa mig vad jag hade velat haft av en remake, för att då känner jag nästan så här att gör en ordentlig remake. Liksom att de som kan Ocarina of Time liksom har kvar alla storybeats och sånt, har kvar liksom områden och sånt, men liksom kanske utöka några pussel, gör templen kanske lite större. Jag vet inte, för att de är också ganska väl avvägda.
Mm. För börjar man ändra och rucka på en sak så är det många andra saker som behöver ändras också. Med ja, balans precis. Och liknande. Ja.
Så att det är jättesvårt. Och det är så att, okej, men och skulle de göra då en riktig remake? Skulle de låna grejer från Breath of the Wild och Tears of the Kingdom? Liksom, typ lite mer systembaserade pussel och sånt. Jag vet det inte, det känns, är jättesvårt.
Det känns som att det borde ha läckt mer om det hade varit ett större projekt.
Mm.
Så jag tror att det är någonting som är hyfsat enkelt och billigt att göra. För Breath of the Wild och de läckte ju och var mycket prat innan de släpptes.
Ja, och då är frågan, kommer det se ut som typ Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom? Liksom att de kör typ den grafiska stilen och sen så bara är det samma spel fast det bara ser bättre ut.
Vad tror du? Tror du publiken hade reagerat om de hade gjort det mer Breath of the Wild-stiligt?
Jag tror att folk hade varit... jag tror folk är upprörda oavsett.
Mm.
Jag tror att det här är typ ett av de svåraste spelen för Nintendo att röra.
Ja, för jag tror faktiskt att om de hade velat göra mer trogen remaster i alla fall och vill väl upphotta lite karaktärsmodell och textur, då hade de nog det hade ju typ varit Twilight Princess-aktigt de hade gått i så fall utseendemässigt.
Mm. Jag hade ju älskat om spelet typ hade sett ut mer som sin artwork.
Ja, att man liksom hade verkligen de originalteckningarna
på det där, sättet. Ja. Yes, att det är så att okej, men då ser det inte ut som Breath of the Wild liksom, för att Breath of the Wild är ju mer cel-shaded.
Mm.
Du ska kunna få liksom en helt annan look and feel till det. Och då, visst, det skulle ju liksom se ut mer då Twilight Princess-hållet. Men ja, jag tror att det är ett svårt spel att göra en remake av. För just med tanke på att pusslen är en så central del i Zelda-spelen, det är liksom, om man tar till exempel Resident Evil, det finns ju pussel där också.
Mm.
Men de är ju inte lika liksom avancerade på det sättet. Ofta är det så här, hitta det här formålet och ta det hit.
Mm.
Medan i Zelda-spelen så är det ju verkligen så att det här är ett liksom pussel med en specifik lösning. Och det är liksom, du måste tänka igenom hur du ska göra och liksom inkorporera det itemet du hittar i den dungeon och så. För att de ändrade ju inte så mycket när de gjorde Wind Waker HD Edition liksom.
Nej.
Det är ju i princip exakt samma spel. Som ser lite sämre ut. De är mer Bloom. Och det enda de ändrade på egentligen var ju så här quality of life-grejer. Som att skeppet kunde segla lite snabbare. Och Triforce-jakten var inte lika lång.
Ja, de tog bort bloaten lite från... För att det mycket i det originalversionen var ju lite på grund av cut content.
Ja,
så de fixar till en del liksom. Där. Men jag hoppas på en remaster mera än en remake typ. Jag vill kunna spela någonting snarlikt originalspelet utan att behöva dra fram min 3DS eller att spela Switch-emulatorn.
Mm. Jag vet inte hur jag känner riktigt där. Jag lutar mig nästan mer så här typ att göra om vad ni vill typ. Bara för att jag vill liksom säga att jag har spelat Ocarina of Time.
Mm.
Originalspelet slutar ju inte existera bara för att man gör en remake.
Nej, nej, och det går ju att spela dem idag. Det är det, det är liksom, det är inte som att... Jag tror att hade det inte gått att spela Ocarina of Time alls på modern hårdvara så hade jag nog varit så här, men då kanske man vill uppleva samma grej igen. Men eftersom det går, då skulle de ju faktiskt kunna göra liksom flera ändringar också. Och om de skulle vilja hålla det så likt originalet som möjligt, då tror jag att den mesta ändringen ligger nog i spelets combat. Att det ska flyta på bättre.
Ja. Combaten har jag aldrig haft något stort problem med den.
Nej, men jag tror att med dagens
mått... Det är djupt eller engagerande. Men alltså, även dagens mått, inget Zelda-spel har så bra combat.
Nej, men det bygger så mycket på Z-targeting och det behöver du egentligen inte riktigt göra idag. När du har liksom dubbla stickar och kan styra kameran som du vill.
Då kan jag till Souls-like.
Det hade varit någonting genom Ocarina of Time till en Souls-like liksom. Vi bara, men vi har pusslerna, de har vi nailat, nu är combaten skitsvår.
Ja.
Och så alla så här bossar och sånt så här, de har ju stora bossar i och för sig, så att det är liksom I'm all for it. Folk hade nog varit så upprörda om de gjort så.
Ja.
Det hade varit en liten del av människor som bara säger, men det här är precis vad vi vill ha. För det första Dark Souls är ju i princip ett Zelda-spel typ.
Mm.
gud. Men det är svårt att veta. Ja, det är nog en av de liksom... Det kan nog vara en av de liksom svåraste spelen att få en remake som är liksom svårt att visualisera i huvudet hur man kan göra. Och det är nog för att Nintendo är så pass pusselfokuserade i Zelda-spelen snarare än combat-fokuserade.
Jag vill egentligen bara mer klassisk Zelda. För jag tycker om Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Men jag saknar... klassiska tempel och pussel.
Jag saknar också det till viss del, men jag kände verkligen att efter Skyward Sword att innan de liksom berättade om vad Breath of the Wild var för någonting, så var jag ju helt inne på att okej, det kommer vara ännu ett Zelda som spelas som Zelda. Och problemet med Skyward Sword var ju att det tog ju typ 15 timmar innan det kom igång.
Ja, alltså, men det är någonting, Nintendo har blivit sämre och sämre på att komma igång med sina spel. Helt ärligt.
Både och. Sen Switch så har de blivit liksom... Du har, på ena sidan har du bättre, som Breath of the Wild till exempel. Där blir du bara inkastad och sen så är du igång. Det är liksom, här är dina items, du får liksom klara dig. Och sen har de i andra spel där det liksom tar en evighet liksom bara komma någonstans.
Alltså jag började spela Mario Wonder igen nu. Jag hade aldrig spelat ut innan. Så jag började om nu när Switch 2-uppdateringen släpptes. Så jag köpte den. Och då blev det ju liksom... massa pratbubblor om hur liksom enkla saker fungerar och sånt, särskilt med den här expansionen, med den här vad heter det, Bellabell eller Belable bla 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 park tillägget som har lagt till. Då är det liksom nya tutorial snack om hur det här nya området fungerar och sånt, och jag bara, men gud, låt mig bara hoppa.
Ja, men verkligen. Det var ju samma sak när jag spelade kampanjen till Mario Tennis Fever.
Ja.
Och då är det typ så här, första delen är liksom, då ska du typ, då är någon så här tennis academy.
Mm.
Så ska du liksom ta dig till typ, ja men S-rank eller någonting sånt där. Och jag trodde det var hela spelet, jag bara, kampanjen fungerar faktiskt som en tutorial till resten av spelet. Och det tog typ, det tog väl runt en 3-4 timmar att köra liksom den delen. Och sen börjar kampanjen.
Ja, och så här, Pikmin är ju, Pikmin 4, det är oerhört mycket prat och sånt innan man får komma igång och faktiskt börja spela spelet.
Ja. Ja, och det är liksom att det känner jag, det att det är nog en svår grej för spelutvecklare att göra, men det är det här att jag vill bara komma igång och spela.
Ja, och Nintendo, de gjorde ju i princip liksom boken på hur man tutorializar gameplay. Och nu är
skriva någonting liksom.
Ja, liksom, här är en sak, hoppa över den. Nu är det bemästrat spelet, typ. Men nu är det typ som att de måste försöka täcka så brett som möjligt. Och det är liksom prat. Och det tråkar ut mig så mycket. För jag orkar inte läsa de här jävla bubblorna. Jag bryr mig inte om vad Captain Toad har att säga. Han ska skrika, och sen gå i vägen.
Ja. Jag håller med. Det är typ samma, alla typ japanska rollspel är samma sak. Det är liksom så här: tutorial, cutscene, sen får du gå 3 meter, tutorial, cutscene. Och man bara, men alltså herregud, jag hade inte behövt gå de här 3 meterna. Liksom, det ger mig inget att gå från en cutscene till en annan.
Nej.
att det är så störigt. Men jag kan verkligen tänka mig att det är också en svår balansgång att få till hur man ska göra. Speciellt oss som spelar så mycket då. Det är liksom så att vi besitter liksom en kunskap som täcker över flera olika genrer för att vi har gjort det förut. Men tar du någon som är helt ny och ska spela så är det mycket svårare. Och det är liksom så här, vilken nivå ska man lägga sig på?
Mm.
Jag är ett stort fan av att kunna skippa tutorials. Liksom bara så här, okej, men så här, har du spelat shooters förut till exempel? Bara, ja, okej, du behöver inte göra det här förmodligen. Mm. Och om du skulle behöva göra det här, att du inte förstår någonting, då kan du gå hit och göra om det då.
Mm.
Så var det ofta i Gears. Där kunde man ju liksom hoppa in när en kampanj startade. Och sen var det så här, bara, men behöver du liksom fräscha upp ditt minne? Eller känner du att du är good to go? Och man bara, jag är good to go. Och då bara skippar man över en liten del.
Mm.
Så det är ganska skönt. Har du hunnit testa några nya grejer i Super Mario Wonder då? Alltså typ Bellevue Park eller något?
Jag introducerades till det och gjorde en bana. Fast det kändes mer som en remix av en gammal bana. Bara fast med en ny boss.
Och sen är det typ massa multiplayer-grejer i det, va? Som man kan typ spela tillsammans.
Ja, men mina katter kan inte använda Nintendo-kontroll. Så jag har inte provat dem än.
Ja, det är dåligt av katterna. Mm. Har du inga dålig katt som inte har tummar som kan spela med dig?
Nej, så de nya grejerna har jag inte testat jättemycket. Det har råkat bli en del Crimson Desert och Marathon. Så jag har inte spelat mer än typ första världen eller något sånt.
Mm. Och hur känns Crimson Desert nu efter ytterligare en vecka?
Det känns bättre. Jag fastnade på en boss. Men sen bara vänta lite. Så bytte jag ut lite gear och så uppgraderade jag mig. Och så craftade jag lite mer healingsgrejer. Så klarade jag honom. Och nu har jag liksom sprungit runt över världen. Och jag gick från ena sidan till den andra. Och det tog ganska lång tid för jag valde att gå istället för att rida. Och det är... spelvärlden är väldigt detaljerad och det är väldigt intressant att se liksom de här olika byarna. För exempel finns en by uppe på klippkant. Hur fungerar det här? Och så är det typ, de har en hissgrej som man kan hissa sig upp till. Och så ser man liksom hur de här olika kungarikerna är kopplade till varandra och sånt. Så det är mycket mer detaljer i det. Det är inte bara fantasyslopp där det är bara, här är ett slott. Ha kul, utan det är okej, här är ett slott och så är det staden kring med mur och så är det de stigarna som går ner och här är farmlands och här är utposter med vakter och sådana saker. Så det är mycket mer intressant, det är väldigt intressant att se hur världen är konstruerad, även om jag bara sprang när jag sprang tillräckligt långt så bara hittade jag steampunk kungarike med robotmyror och försökte döda mig. Jag bara okej. Det här är far out, men okej.
This exists.
Storyn är fortfarande okej. Okay. Det leder mig till olika platser, men det känns som att storyn mer är en ursäkt för att få spelaren att utforska de olika systemen. Och jag har kul. Det känns faktiskt väldigt intressant. Även om det inte är så styrt som jag kanske hade önskat. Jag tror Amanda hade hatat det här spelet. För det här spelet är liksom bokstavligen make your own fun.
Oj, oj, oj.
Amanda, I hate fun.
Jag tänker liksom åsikterna kring de Zelda-spelen som du inte riktigt jivade med dig ju. Till exempel.
Jag har inte spelat det så jättemycket. Mm. Men jag är ju väldigt mycket sån att jag vill nog gärna ha mina ramar.
Ja, en mer kurerad upplevelse.
Ja, men precis. Mm. Alltså, det finns väl liksom en anledning till att ett spel som Balatro, trots liksom att det är ett kortspel, vilket jag liksom inte hade riktigt förväntat mig att jag skulle uppskatta.
Mm.
Att det liksom suger tag i mig så himla mycket. Och jag tror att det är liksom för att där är reglerna så himla tydliga.
Mm.
Det är liksom så här, du ska möta den här siffran för att gå vidare.
Mm.
Okej, vad behöver jag göra för det då? Jo, men jag behöver uppgradera mina kort. Jag behöver uppgradera mina jokrar och så vidare. Så anledningen till att jag tog Barattro för övrigt var för att jag startade det. häromdagen för att jag bara kände så här, jag vet inte vad jag ska spela. Jag har liksom väldigt lite ork.
When in doubt, var ju liksom...
Ja, verkligen. Alltså nu tror inte jag riktigt att den siffran stämmer, men enligt PlayStation så är jag ju över 500 timmar i Balatro.
För att Amanda stänger inte av sina spel, sen kan hon gå och göra något annat i typ några timmar.
Nej,
när spelet
så...
står på. Hon bara, jag undrar varför min mitt Steam-konto visar bara fel tid på mina spelartider. Man bara, varför låter din dator som att den går på högvarv? Jag har inte stängt av spelet när man sitter och gör annat. Man bara,
okej, två saker ska vi göra klart här. Jag går inte ifrån spelet i flera timmar och låter det vara på.
Ibland har hon somnat när spelet är på och så sitter hon där och liksom snarkar gott i flera timmar medan spelet ballatter och musiken bara pom, 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 pom.
Alltså det här är ju rent av lögner. Jag sätter det i viloläge.
Ja, viloläge är också risky business. Ja. För det kan faktiskt störa.
Absolut. Det är jag väl medveten om. Men jag är ju också en sån som kan ha på det liksom i bakgrunden medan jag gör någonting annat. Det kan vara att jag sitter och spelar en text. Det kan vara att jag...
Spelar en text? Intressant!
Även jag blev förvirrad.
Amanda bara sa, jag spelar för mycket Worldplay nu, jag spelar texter.
Nej, men det kan vara att jag sitter och skriver en text till exempel. Mm. Och sen så kanske jag spelar en omgång medan jag tänker lite grann. Så det är liksom ett långsammare sorts spelande. Men det är inte det att jag går ifrån spelet i timmar så som Jimmy säger. Nej, alltså, Jimmy, nu har du förbud att prata. Nej!
Amanda idlar.
Hon bara, tyst, Jimmy. Those hours.
Nu får du låta mig förklara här. Du bara ljuger ju hela
men
tiden.
Men nej, alltså du bara... Du bekräftar ju min världsbild här.
Nej, det gör du inte.
Jag gör annat medan spelet är igång. Det var precis
nej,
det jag
sa. Inte.
Så du spelar och skriver recension samtidigt?
Ja, men det kan jag göra. Inte av det spelet kanske som jag recenserar. Såvida inte det är någonting jag ska kolla i det
ja, nej,
under tiden.
Nej,
men ja, det här stämmer inte. Sluta göra den miden mot Adam. Han köper inte det.
Adam hör ju själv. Han bara,
men när det gäller Steam till exempel, då var det inte alls att jag var förvånad över hur många timmar det var, utan det var att det fluktuerade så pass mycket. För det kan vara så att Wordplay säger att jag har spelat ett spel i 5 timmar. Och sen så kan Wordplay också säga att jag har spelat i 213 timmar. Och de kan göra det på samma dag. Och det är ju väldigt orimligt. Det är ju supermärkligt.
Mm. Min teori var på att det är Wordplay. Ena siffran känner hur länge spelet har varit igång i en session. Och sen när det stängs av så då adderar det på.
Det låter rimligt. Men jag känner ju en som har många tusen timmar i Dota 2 för han aldrig stängde av spelet. Inte ens när han startar ett annat spel.
Men gud!
Så han hade alltid
alltså det är så typiskt dig Jimmy att titta på mig som att du har rätt när det inte stämmer.
Men jag hade ju rätt. Du sa ju det själv.
Nej.
Du gör annat medan spelet står på. Nej det gör jag inte, men jag gör annat när spelet står på.
Men du säger ju att jag går iväg och gör annat i timmar i sträck, vilket
ibland
inte stämmer.
Ibland har bakat och så ser man Balatro där i bakgrunden, där ingen sitter.
Jag vill bara säga att när jag bakar så gör jag inte det i timmar i sträck. Utan det kan ju vara att jag går ifrån max kanske en kvart.
Ja, men Iral adds up.
Snor ihop en smet, sätter in i ugnen, fortsätter spela, går och kollar med jämna mellanrum om kakan är klar. Nu får du ju ge dig, Seppele.
Nu är jag inte bra på att baka, men en smet tar väl 2 timmar att göra? Jag vet inte.
Absolut inte.
Absolut. Alltså ett halvt dygn
ja,
så.
Jag är,
bra, man
jag är bättre på att äta kakan och baka kakor. Så.
Ja. Men det var väl allt vi hade idag. Jag har inte spelat något annat. Amanda har spelat Balatro. Adam, du har spelat maraton och allt det som jag pratade om.
Alltså jag har ju spelat annat än Balatro också. Men jag tänker att det behöver vi inte prata om just nu. Jag har börjat spela Yakuza Zero till exempel.
Jag börjar.
Och vi har spelat Returnal. Och jag har spelat Wordplay naturligtvis också.
Ja, precis.
Jag har köpt lite spel kaka. På Steam-rean har jag gjort.
Har du testat något av dem?
House of Dying Sun har jag börjat spela på Steam Deck.
Vad är det för någonting? För att jag känner att jag borde känna igen det här spelet. Och så är jag totalt blank.
Det är ett rymdcombat-spel. Som det är typ, det är inte riktigt sim, men det är liksom ett in cockpit space combat game designat med först och främst handkontroll in mind. Och man är något science fiction framtid. Ens kejsare har dött och man är en pilot då som ska i princip döda förrädarna och alla uppviglar i det här imperiet. Musiken är väldigt typ Battlestar Galactica, bom, 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 dramatiska trummor. Och man warpar in i ett uppdrag, man gör sina mål och warpar ut innan förstärkningar kommer. Och jag tror det finns mekanik. Man kan hoppa mellan, man kan välja om det är, om man har ett skepp och det finns friendly skepp till exempel, så kan man välja att spela något av dem istället. För det fanns att jag kunde välja att och köra, men alla uppdrag har ju inte fler olika skepp. Och just det, man kan låsa upp uppgraderingar till skeppen och sånt, så det är intressant. Och det har VR-stöd. Jag hade hoppats egentligen på att spela det med Steam Frame VR. Men vi får se när det kommer och hur många njurar det kommer kosta.
Jag tror det är en blandning av när det kommer, om det kommer och hur mycket det i så fall kommer kosta.
Ja. Och sen på rean så köpte jag också Tainted Grail med sin expansion och Pentiment. Pentiment tänkte köpa på Steam Decken.
Har du spelat Pentiment tidigare?
Jag började spela på Xbox. Men jag kom inte jättelångt. Men nu tänkte jag ge det en chans. Jag misstänker att jag tänker köra det här på Steam-decken som en semester-sommarspel.
Ja, Pentiment är så jäkla bra.
Jag tänker mig att det är ett sånt spel som kan göra sig väldigt bra i bärbart format också. Med tanke på att det är liksom väldigt mycket fokus på det narrativa. Så att det kan vara skönt att portionera ut det på ett sätt.
Exakt. Så jag ser fram emot att spela mer av det. Och jag hoppas på att hinna spela Tainted Grail någon gång. Men det är ju liksom ett stort RPG, så jag vågar inte lova att jag ska köra igång det snart och så.
Nej.
Jag har ju tänkt att skaffa Bolognair och Star Raiders på Steam-rean. Men jag vet inte om jag kommer att göra det ens. Det känns som att det finns så mycket spel och spela redan som jag äger, och det kanske är bättre att faktiskt bara avvakta och spara de pengarna till någonting annat.
Någon startade Ballatro igår. Vi vet ju hur det har gått förut.
Ja, det vet vi. Det har gått jättebra förut.
Inte för alla andra spel dock.
Nu ska du inte vara sån. Jag har faktiskt klarat spel.
Ja, absolut. Det jag säger då.
Jag börjar tänka att det är den här mimen när det är någon förälder i pool och håller uppe sin unge och där var yay, och så är det en förtvivlad unge i framkanten, bortglömd. Det är alla andra spel, och så är Amanda som lyfter upp Ballatro istället.
Med all rätt, det är ett otroligt spel.
Ja, Ballatro är verkligen jättebra. Ja, men det var allt vi hade för den här veckan helt enkelt. Ni vet var ni hittar oss. Vi finns på sociala medier, maila gärna in spelsnack, kontakta spelsnack.com, skriv på loading, skriv på Spotify, skriv på loading.se, ja, överallt. Och så har vi ett nytt skämsögonavsnitt som kommer också, eller har kommit.
Det har kommit.
Där vi pratar om Returnal, med Amanda, Douglas och mig själv.
Precis, det är lite kortare format, mer koncist och förhoppningsvis så kommer folk uppskatta det.
Så vilken tur ni hade. Dubbelt i er spelsnackfeed den här veckan. Men vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömskan.
Wow.